ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فاهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Som ni sett på reklamen så tänkte vi idag börja en ny serie inshallah ta'ala. Och det är förklaringen på Sahih Bukhari. Och vi kommer att välja utvalda kapitel. För om vi säger att vi ska gå igenom hela Bukhari så kommer det att ta väldigt lång tid. Det är cirka 9000 hadither. Och då kommer vi sitta här i 10 år om vi ska ha en lektion i veckan. Så vi kommer att välja vissa kapitel. Och vi tänkte idag börja med första kapitlet. Som är Bad al-Wahi, hur uppenbarelsen började. Och inshallah gå igenom första hadithen. Men innan så tänkte vi kort förklara lite grann om Imam Bukhari, vem han var, och denna bok, Sahih al-Bukhari. Lite kort, så att man får ett hum om denna bok. Och Sahih al-Bukhari kan se ut så här på arabiska. Det kan även vara i mindre volymer. Alltså flera volymer. Här är den väldigt kompakt. Och det är cirka 9000 hadither. Och den här boken har beskrivits av al-ulama, de lärda, som den mest autentiska boken efter Koranen. Efter Koranen så är Sahih Bukhari den mest pålitliga boken hos muslimerna. Det finns ingen bok som har en högre status än Sahih Bukhari. Och därför om man hör att en hadith finns i Sahih Bukhari så ska man veta att den är autentisk. Den är sahih. Det finns inga svaga hadither i den här boken. Utan alla hadither är autentiska. Och lite kort om Imam al-Bukhari, Abu Abdullah, som även kallas för Imam al-Muhaddithin, Amir al-Mu'minina fil hadith. Yani de, vad kan man säga, ledarna av de som är kunniga inom hadith. Imamen av folket av hadith. Och han är den eller de bland de kunnigaste om al-hadith i denna umma. Och ni kommer att höra lite kort, inshallah, tala om honom, hans liv, hans kunskap. Allah musta'an. En man som, subhanallah, har gjort så mycket khair för den här umman. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari föddes i Bukhara som ligger i dagens Uzbekistan. Och det är också en tankeställare att när många tänker på lärda så tänker man oftast på araber. Eller hur? Men subhanallah, många av islams största lärda var inte araber. Om vi kollar på al-Kutub al-Sitta, de sex mest accepterade hadithböckerna i islam, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidhi och Ibn Majah, så finner vi att Bukhari var inte arab. Han kom från Uzbekistan. Imam Muslim, Naysabur, han var inte heller arab. Naysabur ligger, om jag tar fel, i Khorasan, i dagens Iran. Abi Dawud kom från Afghanistan. Ibn Majah, Nasa'i och så vidare. De var inte araber. Subhanallah, Tirmidhi var inte heller arab, mashallah. Och det bevisar att den här religionen och kunskapen är inte begränsad till ett folkslag. Utan det är en gåva som Allah azza wa jalla ger till vem han vill. För den som är uppriktig och söker kunskap så är dörren öppen för den som vill ha den. Imam al-Bukhari föddes då i Bukhara år 194 hijri. Och han dog 256. Så han blev 62 år gammal. Han dog natten till Eid al-Fitr. Imam Bukhari föddes och hans far dog i tidig ålder. Så han växte upp med sin mamma. Och det sägs att Imam Bukhari förlorade synen som barn. Han blev blind. Förlorade synen i båda ögonen och blev blind. Och hans mamma såg en natt en dröm, en sann dröm, där profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam sa till henne: "Och du, Allah har gett tillbaka synen till din son på grund av all din dua och dina tårar som du har gjort i din dua för din son." Och morgonen därpå, när hon gick till sin son, så såg hon att han hade fått synen tillbaka. Och det här är från Karamat al-Awliya, yani bevis eller ett mirakel som Allah ger till hans Awliya. Kolla hur from hans moder var, som gjorde dua för hennes son att Allah skulle ge tillbaka synen till honom. Och subhanallah, han fick det, mashallah. Imam Bukharis pappa var också lärd. Han var också en person som var lärd. Men inte på Imam Bukharis nivå. Inte av hans kaliber. Är någon som vet i vilken ålder Imam al-Bukhari började studera hadith? Kan ni gissa? Han var 10 år gammal. 10 år då han började studera hadith. Och när han gick på typ koranskola eller skola, så läste hans lärare upp en hadith. Och förr i tiden när man läste en hadith, så läste man också upp kedjan på hadithen. Vem som har berättat hadithen. Den här personen från den här personen. Och då stoppar Imam Bukhari hans lärare och säger det är fel. Det är inte han från honom, utan det är tvärtom typ. Så han säger nej, typ pojke tyst. Så han säger gå och kolla på dina böcker. Så hans lärare gick in i hemmet, kollade sina böcker och sa att det stämmer. Yani subhanallah. Så började han. Och de sa Imam Bukhari när han var 13 år, så hade han memorerat alla hadithböcker av Ibn al-Mubarak och Al-Waqi ibn Jarrah. Som hade väldigt många hadithböcker. Yani tusentals hadither hade han redan memorerat som 13-åring. Och han började sen sitt kunskapssökande ännu mer intensivt och reste runt. Och man kanske kan säga att det blev som mest intensivt när han åkte till Mekka på Hajj tillsammans med hans bror och hans mamma. Och stannade i Mekka då han var 18 år. Så skrev han sin första bok, Tarikh. Han har 3 böcker som heter Tarikh. Och den första skrev han när han var 18 år. Och han skrev den i månljuset i profeten Muhammeds moské, alaihi salatu wassalam. Mashallah. Och Imam al-Bukhari, det sägs att han sa jag valde dessa hadither i den här boken, Sahih Bukhari, från 600 000 hadither som han kunde utantill. Han valde dessa 9 000 hadither från 600 000 hadither han memorerat utantill. Mashallah. Och det finns en berättelse ni ska förstå. De lärde nämner från Abbas al-Duri. Han sa jag inte sett någon som studerade hadith bättre än al-Bukhari. Han lärde sig allt. I grunden, detaljerna, vem som sagt vad, de olika formuleringarna, betydelsen av orden, i allt. Han var inte slarvig när han studerade och memorerade, utan han ville ha med varenda liten detalj. Och det nämns här en berättelse. De sa att vi studerade tillsammans med Bukhari i Basra i Irak. Då han var en gulam, alltså han var ung, under 18 typ. Och han skrev ingenting. Tänk er nu, de var ett gäng ungdomar som gick till de lärde för att studera. Alla skriver sina hadither förutom Bukhari. Han bara följde med och satt och kollade på typ. Och efter några dagar, 16 dagar, så sa de typ, vad håller du på med? Vi skriver, du skriver inte. Och då så säger Imam al-Bukhari, okej, berätta för mig vad ni har skrivit. Och de berättar. Och sen repeterar han 15 000 hadither från minnet. 15 000 hadither från minnet. Så pass att hans kompisar började rätta det de hade skrivit från det som Imam al-Bukhari sa från minnet. Hänger ni med? 15 000 hadither, och ni vill se 15 000 hadither tillsammans med dess berättarkedja. Alltså 4 personer som har berättat hadithen. Han mindes allting som han hade hört under 16 dagar. Bättre än hans kompisar som skrivit ner allting. Och de fick till och med rätta sina böcker efter hans minne. Allahu Akbar. Det berättas också en annan känd berättelse. Att Ahlul Hadith samlades i Bagdad och de ville sätta Imam Bukhari på prov, på test. Så de kom överens om 100 hadither de skulle testa honom med. Men vad gjorde de för någonting? De blandade ihop berättarkedjorna, vem som berättat hadithen och själva haditherna, texten i hadithen. Och så delade de ut hadithen på 10 10 hadither per person. Så 10 personer hade 10 hadither. Och varje person läste 10 hadither fel till Imam Bukhari. Och varje hadith han har, han säger: jag känner inte till det. Jag känner inte till det. Jag har inte hört det. Och sen när de var färdiga så sa han: du, första personen, din första hadith, den ska vara så här. Från den här personen till den här personen till den här personen. Och sen själva hadithen. Andra hadithen så här, så här, så här. Och han rättade alla 100 hadithen. Då sa han: den här personen, han är unik. Och som vissa av salaf sa, det var som att Imam al-Bukhari skapades för hadith. Allah skapade honom för den här kunskapen. Han hade, som man säger idag, ett fotografiskt minne. Han hade otroligt starkt minne, subhanallah. När det kommer till hadither, när det kommer till, till personer som berättar hadithen. Där har han böcker där han berättar om tusentals personer, subhanallah. Deras bakgrund, när de är födda, vart de är födda, vilka deras lärare är, vilka deras elever är och så vidare. För Imam al-Bukhari, han har inte bara den här boken Sahih al-Bukhari. Utan han har skrivit ungefär strax över 20 böcker. Och det här är den kändaste, Sahih al-Bukhari. Men han har också skrivit den här till exempel, Adab al-Mufrad, som handlar om karaktär. Och han har skrivit andra böcker inom hadith också. Mashallah. Så Sahih al-Bukhari. Den här boken skrev Imam al-Bukhari under en tid som tog honom cirka 16 år. Det tog honom cirka 16 år att skriva den här boken. Och han sa att han då valde dessa hadither från 600 000 hadither. Och det sägs också att han skrev boken 3 gånger. Alltså skrev om den 3 gånger. Och det här bevisar på vad? Det bevisar på att man ska inte stressa i saker och ting. Idag folk vill producera en bok kanske snabbt på några månader, ett år. Det ska gå undan. Men han gav det 16 år för att skriva den här boken. Och valde dessa 9000 hadither bland 600 000 hadither. Och inte bara det. Varenda hadith som han ville lägga i den här boken, innan han skulle skriva in den i boken, så gick han och gjorde ghusl. Och gjorde 2 raka istighara till Allah subhanahu wa ta'ala. Om det var passande eller inte passande att lägga in hadithen. Varenda hadith var han så försiktig med att han bad 2 raka istighara till Allah subhanahu wa ta'ala innan han la in hadithen i boken. Och skrev om boken 3 gånger. Och skrev den under 16 år. Och visade boken till många av hans tidslärda. Det var inte bara jag skrev boken och sen jag släpper boken. Utan låt dem som är äldre än mig kolla på den här boken och se om den är yani passande att sprida och så vidare. Och den här boken, den är förkortad. Många känner till Sahih al-Bukhari som det här namnet, Sahih al-Bukhari. Men den heter egentligen inte så. Utan den heter Al-Jami', Al-Musnad, Al-Sahih, Al-Mukhtasar. Min sha'nihi, och min umurihi, wa sha'nihi, wa sunanihi, wa hayatihi. Den här boken heter då Al-Jami'. Al-Jami' betyder en bok som omfattar många olika grenar av kunskap. Om ni kollar på Sahih al-Bukhari, den handlar om Al-Iman. Den handlar om kunskap, den handlar om wudu, om salah, om fastan, om hajj, om sahabas dygd, den handlar om tron på nästa liv, den handlar om profeterna, det handlar om vad som mjukar upp hjärtat, vad som, att hålla fast i Koranen och sunnan och så vidare. Så det handlar om många saker, den är jami. Vissa författare skrev en bok som handlar om en sak. Handlar om dygden av sahaba, handlar om att hålla fast vid sunnan, handlar om tawhid och så vidare. Men den här boken är jami, den handlar om flera saker. Jami al-Musnad. Musnad betyder att varje hadith är återberättad med en kedja. As-Sahih, autentisk. Yani varje hadith är autentisk enligt Imam al-Bukhari. Och det råder inget tvivel om att alla hadither i den här boken är autentiska. Al-Mukhtasar, den förkortade. Han kallar boken för Mukhtasar, förkortad. Och då sa Imam al-Bukhari att vad jag utelämnat i boken är mer än vad jag har nämnt i boken. Ja, det finns många hadither jag skulle kunna nämna som är autentiska, men jag har inte nämnt dem. Och det är också viktigt. Vissa okunniga människor kan säga och har sagt att den här hadithen, någon viss hadith, är inte autentisk. Varför? För den finns inte i Bukhari Muslim. Då är den inte autentisk. Och det här är jahl, det här är okunskap. Bara för att en hadith inte finns Bukhari Muslim tyder inte på att den inte är sahih. För Imam Bukhari själv nämner att han memorerat 100 000 autentiska hadither. 100 000 autentiska hadither. Och han valde här 9 000. Så han har utelämnat mer än vad han kunde ha nämnt. För att boken är muhtasar. Den är kort och enkel. Vad handlar då boken om? Imam Bukhari säger, från profetens angelägenheter, alaihissalam. Hans kärn och hans umor. Hans liv. Hans sunna och hans liv. Så boken handlar om profeten Muhammed, alaihi afdalu salatu wassalam. Så all fråga. Varför skrev Imam al-Bukhari den här boken? Vad var det som fick honom att bli motiverad att skriva Sahih al-Bukhari? De lärde har nämnt lite olika anledningar. En anledning sägs vara att han ändå var tillsammans med Ishaq ibn Rahoya, den kända imamen på hans tid. Och Ishaq sa till Imam al-Bukhari och de som var där att om någon skulle kunna skriva eller samla en bok med autentiska hadithen, som bara innehåller sahih hadithen. Och då fick Imam Bukhari den här inspirationen och idén att författa den här boken. För att innan honom så var det så att folk samlade hadithen, autentiska, hasan, svaga, i en och samma bok. Och kanske lite inte så strukturerat som den här boken. Så Imam Bukhari fick då den här idén att författa den här boken. En annan orsak sägs vara en sandrum som Imam Bukhari fick. Och det här berättar Imam Ibn Hajar att Imam al-Bukhari en natt drömde. Att han såg sig själv stå över profeten Muhammed a.s. och använde en handfläkt för att vifta bort flugor runt profeten Muhammed a.s. Och sen gick han och frågade de lärda inom drömtydning vad den här drömmen betyder. Och då så sa de, den här drömmen symboliserar att du ska avlägsna lögner från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Du ska avlägsna lögner, alltså falska hadither och hadither som inte är autentiska. Du ska liksom bekräfta det som är sahih från profeten alaihi salatu wassalam. Mashallah. Så här finner vi också hur en sann dröm kan vara en inspiration för en människa att göra någonting gott i livet. Det berättas också lite andra drömmar som de lärda har nämnt, väldigt vackert. Att en av de lärda såg Imam al-Bukhari gå bakom profeten Muhammed a.s. ut från Bukhara. Och Imam Bukhari gick i profeten Muhammeds fotspår a.s. Där profeten a.s. hade satt sin fot, satte Imam Bukhari sin fot. Är det någon som vet vad en sån dröm symboliserar? Ja, ingen som vet? Precis, att han är en person som följer sunna. En person som följer profeten Muhammeds väg, alihi salatu wassalam, tar efter hans sunna. Mashallah. De berättar också för en annan lärd person som låg och sov vid Kaaba. Och han var från de största lärda inom Shafi'i-lagskolan. Och den här mannen låg och sov bredvid Kaaba mellan Rukun och El-Maqam. Och såg profeten Muhammed i drömmen alaihi wasallam, som sa till honom, du, jag minns inte hans namn, men hur länge ska du sitta och läsa Shafi'is böcker? När ska du läsa min bok? Och då säger den här lärda mannen, ja Rasulullah, vilken är din bok? Och då säger profeten alaihi wasallam, al-jami'u sahih, yani sahih al-Bukhari. Det här är min bok. Och de lämnar att den här berättelsen också är autentisk, yani till den här mannen. Subhanallah. Mashallah. Imam al-Bukhari skrev då den här boken Sahih al-Bukhari. Och som vi sa, det är den mest autentiska boken hos muslimerna. Hadithboken, yani efter Koranen, så är det här den mest autentiska boken. Och sen kommer Sahih Muslim. Okej? Och då den här boken är den bästa boken och mest autentiska boken, så är det också en av de böcker som de lärda har lagt mest vikt vid att yani förklara, bevara, förenkla, förkorta och så vidare. Och det nämns att det finns cirka 150 shuruhat, yani förklaringar på Sahih al-Bukhari. 150 stycken förklaringar. Och kanske en av de kändaste är just den här Fathul Bari av Imam al-Bukhari. Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Och det finns också en till Fethul Bari av Ibn Rajab al-Hanbali. Och det finns också andra kända förklaringar. Men det här är kanske den kändaste. Och boken har blivit förkortad, man har förklarat den, mashallah. En väldigt, väldigt mäktig bok. Och Imam Bukhari, det är inte bara så att han har samlat 9000 hadither. Utan som vi sa, de är uppdelade i kapitel och underkapitel. Tayyib. Och Imam Bukhari liksom lyfter fram sitt budskap och sin åsikt genom rubriken på varje kapitel. Kapitlet, si och så. Och så nämner han en hadith. Så hans budskap finns i själva rubriken på kapitlet, som ni inshallah kommer att höra i boken. Så det är viktigt. Imam Bukhari var, enligt många lärda, den kunnigaste på hans tid. Så hans åsikter väger tungt. Han hade åsikter inom fiqh, han hade åsikter inom aqida och så vidare. Så vill man veta Imam Bukharis åsikter, så måste man kolla på rubriken till varje kapitel. Imam Bukhari var också en person som hade en sund och korrekt aqida, trosuppfattning. Han var inte en person av bid'a, utan han var en person av sunna. Och vad som bevisar det är att i hans bok, Sahih al-Bukhari, finner ni kapitel som till exempel Kitab al-Iman, kapitlet om al-Iman, tron. Och i den boken tillbakavisar han al-Murji'a och al-Khawarij, två sekter som avvek i frågor om iman. Han har också i hans bok Sahih al-Bukhari kapitlet om al-Tawhid, Kitab al-Tawhid. Och i det kapitlet avvisar han al-Jahmiyya och al-Mu'tazila och al-Asha'ira idag, som har samma metodik. Yani de som förvränger Allahs namn och egenskaper. Så han avvisar deras, yani, felaktiga aqida i den boken. Han har också boken om al-I'tisam och kitab och sunna. Kapitlet om att hålla fast vid Koranen och sunna. Och inshallah, det kapitlet tänkte vi gå igenom så småningom. Han har också kapitlet om fawail och sahaba, dygden av sahaba. Och där tillbaka visar han de avvikande sekter som förtalat sahaba och kränker sahaba radiyallahu anhum. Han har också kapitlet om al-qadr, där han tillbaka visar sekten al-qadariya. Så han var väldigt mån om att, yani, lyfta fram den korrekta trosläran i den här boken. Och därför ska man aldrig underskatta de här böckerna. Jag har hört vissa okunniga människor säga, men typ, pratar inte om aqida, ni pratar inte om tawhid och så vidare. Fast man sitter och undervisar profetens hadither alaihi salam. Och det här är jahl. Det här är kanske bland de grövsta former av okunskap som en person kan säga. Yani om tafsir på Koranen och tafsir på profetens hadither alaihi salam inte är att klargöra den islamiska trosläran, då vet jag inte vad som är korrekt faktiskt. Yani, är inte detta kunskapen i grunden? Koran och sunna, är det inte det vi ska gå igenom? Är det inte där vår aqida finns? Eller hur? Men vissa tyvärr, de har en brist i sitt förstånd. Imam Bukhari sa också, när det kommer till just det här med troslära, han sa, jag har skrivit hadith från 1080 lärda. Hans shuyukh, alltså hans lärda, han nämner att de är 1080. Och han sa att de alla var från ashabul hadith, yani folket av hadith. Och de alla höll åsikten att iman blir stark och iman blir svag. Eller han menar att de var alla från ahli sunnah wal jama'. Han var inte en person som studerade hos ahli al-bidah. Och här finner vi också att Imam Bukhari tog inte kunskap från en eller två eller tre personer. Han tog kunskap från hur många lärda? Mer än 1000 stycken shuyukh, 1000 stycken lärda. Och han reste runt den arabiska, den islamiska världen om igen. Gick in i Bagdad kanske 8 gånger, åkte till Mekka, åkte till många olika länder för att lära sig den här kunskapen. Mashallah. Och han tog då kunskap från mer än 1000 lärda som alla var från Ahlul Sunnah wal Jama'ah. En Ahlul Bidah, folket av invasion, är inte folk som är värda att studera hos. Nah. Det här var lite kortfattat om den här boken. Sahih Imam al-Bukhari. Och det är en bok som jag råder alla att ha i sitt hem. Har man inte plats eller råd eller tid, så kan man åtminstone köpa den förkortade. Finns i en volym. Den finns översatt på många språk. Den finns på engelska, den finns på många andra språk. Förkortade versionen av Sahih al-Bukhari. Inshallah ta'ala. Och vi tänkte då börja, inshallah ta'ala, gå igenom första rubriken, första hadithen idag. Och sen inshallah fortsätta nästa vecka. Imam al-Bukhari säger här första kapitlet Bismillahirrahmanirrahim Kitab Bad al-Wahi. Kapitlet om hur uppenbarelsen började. Och كيف كان البدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hur uppenbarelsen började till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ja. Så författaren börjar då med att säga Bismillahirrahmanirrahim. Och det här är någonting som de lärda brukade inleda sina böcker med, sina brev. Att de började med al-basmala, Bismillahirrahmanirrahim, då de skrev en bok. Och det här gjorde de iqtidaen, yani i att följa Koranen. Då varje sura, förutom en sura i Koranen, börjar med al-basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Yani man söker baraka genom att börja med al-basmala. Och sen säger då författaren kapitlet hur uppenbarelsen började till Allahs sändebud alihi salatu wassalam. Och här säger han då bed al-wahi, hur uppenbarelsen började. Och det finns flera kapitel han kommer nämna i Sahih Bukhari som börjar just med bed. Till exempel bed al-khalq, hur skapelsen började. Bed al-adhan, hur adhan började. Så hur började uppenbarelsen till profeten Muhammed alayhi salatu wassalam? Det här är första kapitlet. Och sen kommer kapitlet om al-iman. Och då kommer frågan, varför började Imam al-Bukhari med kapitlet om hur uppenbarelsen började? Då säger här vissa lärare, jo, för att indikera på att vad som kommer att nämnas i den här boken är uppenbarelse. Allt som finns i denna bok är wahi, uppenbarelse. På samma sätt som Allah uppenbarade Koranen, uppenbarade Allah haditherna. Denna bok innehåller hadither, och hadither är uppenbarelse så som Koranen är uppenbarelse. Yani han vill här med den här inledningen indikera på att vi ska vara mottagliga till vad som kommer att nämnas i den här boken. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Allah Azza wa Jal säger, och det som sändebudet har givit er ska ni ta emot. Och det som sändebudet har varnat er ifrån ska ni hålla er borta ifrån. Tayyib. Så här är ändå en indikation på att vad som kommer att nämnas i den här boken är uppenbarelsen. Och sen så nämner författaren en vers. Och det är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Att vi har uppenbarat till dig, ja Muhammed, på samma sätt som vi har uppenbarat till Noah och profeterna efter honom. Surat An-Nisa 163. Och Imam Bukhari gör så här ibland i rubriken att han nämner en del av en koranvers eller en del av en hadith för att indikera på någonting. Så vad är det då den här versen indikerar på? Vi har uppenbarat till dig så som vi har uppenbarat till Noah och profeterna efter honom. Yani profeten Muhammed a.s. uppenbarelse kom på samma sätt som den kom till tidigare profeter. Hur kom uppenbarelsen till tidigare profeter? Den kom genom ängeln Jibril a.s. eller hur? Och på samma sätt kom den till profeten Muhammed a.s. Och vi kommer att nämna inshallah nästa lektion att uppenbarelsen kom på fem olika sätt, eller sex olika sätt kom uppenbarelsen. På det Allah har uppenbarat till sina profeter på de här sätten. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi har uppenbarat till dig. Det är ingen skillnad. Så som uppenbarelsen kom till dig, kom den till profeterna innan dig. Profeterna efter Noah alayhi salam. Varför nämner Allah Noah och inte Adam? Var inte också Adam en profet? Jo, det var han. Men Adam alayhi salam var den första människan, den första profeten. Och på hans tid fanns ingen kyrk, fanns ingen kufr, utan alla människor var på al-fitra, de var på tawhid och dyrkade endast Allah subhanahu wa ta'ala i 10 generationer tills shaitan kom och lurade folket att börja dyrka avgudar. Och då skickade Allah azza wa jalla ner uppenbarelsen till det första sändebudet som är Nuh alayhi salatu wassalam. Så han fick uppenbarelsen på ett helt annat sätt än Adam alayhi salatu wassalam. Adam, det var kanske regler, bestämmelser och så vidare. Men när det kommer till Noah a.s. så fick han då uppenbarelse att varna ett folk som blivit kuffar, polyteister, icke-muslimer. och att kalla dem tillbaka till al-islam. Och därför har det nämnts i den autentiska hadithen att folket kommer på domedagen, hadith al-shafa'a, de kommer att gå till Adam och säga: du är Abul Bashar, du är den första människan. Allah skapade dig med sina händer. Allah sa till änglarna att göra sujud till dig. Kan du inte be till Allah att underlätta för oss den här dagen? Ser du inte hur svårt vi har det? Be till Allah att påskynda yani processen och dömandet på domedagen. Och då kommer Adam a.s. att minnas den synden han gjorde. Och han kommer att säga: gå till Noah, det första sändebudet. Det första sändebudet till mänskligheten. Vilket bevisar att Noah a.s. är det första sändebudet. Så Noah a.s. var då första sändebudet. Och sen fick profeterna efter Noah a.s. uppenbarelsen på samma sätt som honom. Ja. Sen så nämner författaren den första hadithen. Och det är hadith innamal a'malu bin niyat. Hadith Umar radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde profeten alayhi salatu wassalam säga att gärningarna döms baserat på ens avsikt. Och varje person kommer att få det hon avsåg. Så den som utvandrar till Allah och hans profet, då är hans utvandring till Allah och hans profet. Och den som utvandrar till någonting världsligt eller en kvinna han vill gifta sig med, då är hans utvandring till det han utvandrade för. Och det här är den första hadithen i Sahih al-Bukhari. Ja. Om vi går tillbaka. Kapitlet hur uppenbarelsen började. Eller hur? Och så kommer första hadithen: innamal a'malu binniyat. Vad har den med uppenbarelsen att göra? Förklara den hadithen hur uppenbarelsen började? Nej. Och därför, vad är då avsikten med att nämna den här hadithen i detta kapitel? Många lärda säger ju, det är som ett förord till boken. Han nämner inget förord, utan det första du möter när du öppnar Sahih al-Bukhari, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, kapitel innamal a'malu binniyat. Då är det som ett förord. Det första som ska tilltala dig är profetens hadith a.s. som hela den här boken består av. Okej? Och vad är det för hadith? Innamal a'malu binniyat. En av de mäktigaste hadither som finns. Att våra gärningar baseras på våra avsikter. Och varje person kommer att få det som hon avsåg. Han nämner denna hadith med avsikten av att vi ska rätta till våra avsikter. Yani han själv och de som läser boken ska korrigera sin nia. Yani vad är min avsikt med att skriva Sahih al-Bukhari? Det är för att vinna Allahs välbehag. Al-ikhlas, uppriktighet. Jag vill ha Allahs belöning, eller hur? Så att man påminner sig själv. Och därför så sa vissa av salaf att varje person som skriver en bok borde börja sin bok med den här hadithen. Innamal a'malu binniyat. Så att både författaren och läsaren blir påminda om att ständigt yani förnya sin avsikt. Varför gör jag den här saken? Är det för en världslig vinning? Är det för att visa upp mig? Eller är det för Allahs skull? Okej? Okay? Så den här hadithen har egentligen ingenting med själva rubriken att göra. Utan kommande hadither är mer relaterade till uppenbarelsen. Den här hadithen är mer relaterad till att vi ska korrigera våra avsikter. I allting som vi gör. Allting baseras på en nia, vår avsikt. Så pass att vissa ulema sa att den här hadithen är en tredjedel av kunskap. Vissa sa en fjärdedel av kunskap. Men allting inom kunskap präglas av den här hadithen och vad den tyder på. Så låt oss då lite kortfattat gå igenom den här hadithen. Innamal a'malu binniyat. Och det är också som ni vet första hadithen i Arba'in Nawawi. Eller hur? Första hadithen i Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Gärningarna baseras på ens avsikt. Eller gärningarna görs med en avsikt. Och varje person kommer att få det hon avser. Tayyib. Innamal a'malu binniyat. Varje person som gör en gärning, en religiös gärning, kommer att ha en avsikt bakom den. Som Ibn Uthaymin nämner. Det finns ingen person som gör någonting utan att ha en avsikt. Och det skulle typ vara omöjligt om jag säger till dig: be utan avsikt. Skulle det kunna funka? Be utan nia. Du får inte tänka på någonting. Det funkar inte. Det finns alltid en avsikt i det vi gör, eller hur? Så allting vi gör baseras på en avsikt. Och den avsikten är antingen bra eller dålig. Taib, den är bra eller dålig. Och beroende på hur avsikten är, belönas man. Är avsikten bra, blir belöningen bra. Är avsikten dålig, blir belöningen dålig. Hänger ni med? Och sen nämnde profeten alaihi salatu wassalam ett exempel. Och det här är någonting som de lärda ser. Är bra när man undervisar i retorik och för att få folk att förstå saker och ting. Att du inte bara nämner bestämmelser, utan du nämner också exempel på dessa bestämmelser. För folk har lättare att relatera till ett praktiskt exempel. Eller hur? Och så är det. Och här nämnde han al-hijra som ett exempel. Och al-hijra, att utvandra, är en av de bästa gärningarna i al-islam. Så pass att profeten alaihi salatu wassalam sa till en av sahaba: vet du inte att islam suddar bort de synder som skett innan? Och vet du inte att al-hijra suddar bort de synder som har skett innan? Och vet du inte att al-hajj suddar bort de synder som har skett innan? Så al-hijra är en av de faktorer som gör att en människa kan bli förlåten för sina synder. Och vad är al-hijra? Al-hijra betyder på arabiska språket att lämna någonting. Okej? Okay? Och al-hijra är ett brett begrepp. Det kan också betyda att lämna synder. Så som profeten alaihi salatu wassalam sa, att al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Al-muhajir, utvandraren, är den som lämnar det Allah har förbjudit. Du låter bli att göra haram, då är det al-muhajir. Och det här är våran vardagliga hijra som vi alltid måste konfrontera. Hijra i den typ, vad kan man säga, religiösa benämningen, är al-intiqal min balad al-kufr ila balad al-islam. Det är att flytta från ett land av icke-tro till ett land av tro. Det är det som är hijra. Som då sahaba flyttade från Mekka till Medina. Mekka var på den tiden inte muslimskt. Det var styrt av folk som dyrkade statyer. Så att flytta från Mekka till Medina, som Mekka var Darul Kufr, till Darul Islam, det är hijra. Sen kan hijra också vara nisbi, det kan vara relativt. Det kan vara en intiqal min balad al-khawf ila balad al-amn. Att flytta från ett land av otrygghet till ett land av trygghet. Som då sahaba flyttade från Mekka till Habasha. Mekka var inte muslimsland, och Habasha, Etiopien på den tiden, var inte heller ett muslimsland. Men det var, Mekka var otryggt och Habasha var tryggt. Det var säkert. Det är då en relativ hijra. Okay? Även idag. En person som vill flytta kanske inte kan göra det stora steget att flytta till det perfekta landet. Men han kan flytta till ett land där det finns mindre ondska i det landet han befinner sig. Så att han minskar på ondskan. Eller hur? Nej. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam då ett exempel. Att den som utvandrar till Allah och hans profet, det är hans avsikt, uppriktighet, då är hans utvandran till Allah och hans profet, en hans belöning är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men den som utvandrar till någonting världsligt, dunya, pengar, eller en kvinna som han vill gifta sig med, kommer att få det han utvandrade för. Och lägg märke till här att han sa här, den som utvandrar till Allah och hans profet, då är hans utvandring till Allah och hans profet. Han repeterar det, eller hur? Ja. När han sa dunya, det som utvandrar för dunya eller en kvinna, han sa inte då är hans belöning dunya eller en kvinna. Han nämnde det inte ens. För det är så lågt att utvandra för någonting annat än Allahs skull. Det är inte ens värt att nämna. Utan han sa bara, han får det han söker. Yani, Allahu alam vad han får för någonting. Han kanske får det, han kanske inte får det. Men det enda han har i slutändan, även om han får någonting, det är dunya. Innan hans avsikt var dunya, då får han dunya. No. Lite kort här. Punkter relaterade till niyya. Innamal a'malu binniyat. Det här är bland de viktigaste av frågor i islam. Avsikten. Och avsikt kan betyda flera saker. Det kan betyda vem man gör en gärning för. Och två, vilken slags gärning man gör. Kom ihåg de här två. Första uppdelningen. Vem gör man gärningen för? Och andra uppdelningen. Vilken form eller slags gärning gör man? Okej? Vem gör man gärningen för handlar om här Yani vem man avser när man gör sin gärning. Gör man det för Allah eller gör man det för att visa upp sig? Gör man det för Allah, då är det som kallas för al-ikhlas. Eller hur? Uppriktighet. Och islam är din och ikhlas. Religionen av uppriktighet. Taib. Ala lillahi dinul khalis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Har man inte ikhlas, accepteras inte ens gärning. Det finns två villkor för att gärningen ska accepteras. Ett, att den utförs med uppriktighet för Allahs skull. Och två, att den utförs i enlighet med profetens sunnah, alihi afdalus salatu wassalam. Så när man gör en gärning, till exempel nu, ni ska gå och be Isha. Vem ber du Isha för? Ber du Isha för Allah eller ber du Isha för att visa upp dig för de närvarande? Du skäms att inte be. Då är det kyrk, då är det ria, ögonkänneri. Att man gör en gärning bara för att visa upp sig. Och då accepteras den inte av Allah subhanahu wa ta'ala. Så nia handlar då om vad? Vem man gör gärningen för. Är ni med än så länge? Alla är med? Att man kan göra en gärning för Allah. Och man kan göra en gärning för att visa upp sig. Okej? Okay? Två. Vad för slags gärning man gör. Där spelar också nia, avsikten, en stor roll. Och vi ska nämna här några exempel. Avsikt måste man ha för att skilja gärningar åt. Vi har i islam obligatoriska gärningar. Vi har frivilliga gärningar, sunna gärningar. Och vi har vardagliga händelser eller gärningar. Tre saker. Okay? Nia måste man ha för att skilja det vardagliga från det som är det religiösa. Exempel. En person går och gymmar eller spelar fotboll och blir svettig. Kommer hem och duschar. Okej? Okay? Det klassas inte som ghusl. Som den rituella, yani badet eller duschen som man ska ta om man är i ett orent tillstånd. Även om han skulle utföra det på samma sätt. Hela kroppen blir blöt och så vidare. Det är inte ghusl. För han hade inte avsikt. Att duscha när man är svettig är någonting naturligt vardagligt. Det är helt okej. Okay. Men det är inte en dyrkan. Utan för att det ska bli en dyrkan måste du ha en avsikt. Du måste avse att göra ghusl. Även om själva duschen utförs på samma sätt. Den religiösa duschen och den vanliga duschen. Förstår ni exemplet? Ett annat exempel. Nu rör vi oss mot mörkare tider, det är vinter. Låt oss säga att du i december, du har en lång sovmorgon. Du vaknar upp klockan 2 på eftermiddagen. Du har inte ätit frukost. Och du blir lite upptagen och du äter frukost efter klockan 3. Du äter frukost efter klockan 3, efter maghrib. Du har inte ätit från solens uppgång till solens nedgång. Kan man säga att du har fastat? Kan man det? Kan man säga att du får belöningen av att du har fastat? Kan man det? Nej, varför då? Det fanns ingen avsikt. Även fast du avstått från mat, dryck och sex från soluppgången till solnedgången, vilket är fasta. Men det fattades en aspekt och det är avsikten. Då hade inte nia. Hade du gjort avsikt kvällen innan eller någon gång under dagen att idag ska jag fasta, frivillig fasta, då får du belöning. Men att du bara låter bli att äta och dricka är inte fasta i sig själv. Utan det måste finnas en nia, måste finnas en avsikt. Så en nia används då först och främst för att skilja på vardagliga saker och religiösa saker. Okej? Men här vill jag också lägga till att vardagliga saker som inte är dyrkan i grunden kan bli en dyrkan med en korrekt avsikt. Okej. Till exempel att sova. Det är inte en dyrkan att sova. Det finns ingen speciell belöning i att sova. Eller hur? Men om du sover med avsikten att kunna gå upp och be på natten, att samla kraft, eller kunna gå på morgonen och försörja din familj, vilket är din islamiska skyldighet, genom du har den avsikten med din sömn, då blir din sömn en dyrkan. Hänger ni med? Att gå ut och promenera, att gymma och träna kan också bli en dyrkan med en korrekt avsikt. Att bli en starkare och friskare muslim och kunna dyrka Allah bättre och så vidare. Så vardagliga saker kan bli en dyrkan med en korrekt avsikt. Taib. Så här har vi då första aspekten. Att avsikt måste vi ha för att särskilja det obligatoriska från det som är vardagligt. 2. Vi behöver också ha avsikt för att särskilja obligatoriska gärningar från varandra. Till exempel, dhuhr och asr utförs båda på dagen, eller hur? Och båda är 4 rak'a. Utförs på exakt samma sätt, eller hur? Vad är det som skiljer dhuhr och asr åt? Det är nia, det är avsikten. Eller hur? Det är nia som skiljer dem åt, ingenting annat. De utförs på exakt samma sätt. Och båda utförs på dagen. Och självklart tiden är skillnaden. Men det som skiljer dem åt det utförande är avsikten. Du har nia för att bli dhuhr och du har nia för att bli asr. Okej? Samma sak i Ramadan. En person kan fasta Ramadan. Och en person kanske är skyldig att fasta en obligatorisk fasta utöver Ramadan. Vad är det som skiljer dem åt? Det är avsikten. Men annars själva utförandet är exakt samma. Så avsikten måste man ha för att särskilja på obligatoriska gärningar. Eller vad är det du gör för någonting? Okej? 3. Vi behöver också ha avsikt för att särskilja frivilliga från obligatoriska gärningar. Till exempel, vi ber fajr. Fajr är 2 rak'a, eller hur? Och sunnat al-fajr är 2 rak'a. Så vad är det som skiljer dem åt? Det är avsikten. Hänger ni med? Vad säger ni om en person? Han går upp fajr. Han säger jag ska be sunna. Han ber 2 rak'a sunna. Och så säger han, åh, jag är fett trött. Jag vill gå och sova. Jag ändrar avsikt att de här 2 sunna, de blir fajr. Funkar det? Funkar det? Varför? För avsikten måste vara från början. Alltså innan du säger Allahu Akbar. Du kan inte ändra avsikt under bönen. Och du kan inte ändra avsikt efter bönen. Utan avsikten måste vara med innan bönen. Taib. Så vad som skiljer sunna från farv är då ens nia. Samma sak. En person är skyldig dagar från Ramadan. Han ska ta igen dagar nu på vintern. Han fastar. Frivillig fasta. Och så tänker han under dagen. Men jag kan ju ändra avsikt. Jag kan ju avse att det här är en dag för Ramadan. Det funkar inte. För om det är obligatoriskt fasta, då måste du göra avsikt innan fajr. Du kan inte bara göra avsikt på dagen. Det funkar på frivillig fasta, men inte obligatoriskt fasta. Så vad är det som skiljer obligatoriskt från frivillig? Det är avsikten. Jätteviktigt. Samma sak, en person ska betala zakat, wajib. 100 spänn till exempel. Han ska betala 100 kronor i zakat i år. Och han imorgon på fredagsbönen, han lägger 100 kronor i lådan i moskén. Bara sådär sadaqa, han hjälper till med hyran. Då kan han sen inte komma och säga, men det där är zakat. Varför? För avsikten fanns inte från början. Avsikten måste finnas innan du ger den här zakaten. Okej? Okay? Så att avsikt är jätteviktigt för att skilja på frivilliga och obligatoriska gärningar. Och sen sista. Avsikt är också viktigt för att skilja på frivilliga och frivilliga gärningar. Frivilliga gärningar är av olika slag. Till exempel, en person ber 2 rak'a sunna i moskén. Det kan vara tahiyyat al-masjid. 2 rak'a man ber när man kommer in i moskén. Det kan vara 2 rak'a för wudu. Han gjorde wudu, han ber 2 rak'a sunna. Det kan vara 2 rak'a istighara. Det kan vara 2 rak'a före bönen. Det kan vara 2 rak'a mellan adhan och iqama. Det finns många sunna som är 2 rak'a. Vilken är det? Nej, shabab. Vad är det som avgör vilken sunna han ber? Det är avsikten. Hänger ni med? Och ibland går det även där att kombinera mellan vissa avsikter. Att be 2 rak'a för wudu som tahiyyat al-masjid. Att kombinera mellan dem. Det kan funka. Men det är en annan djup fråga. Men sunna-gärningar kan också då likna varandra i utförandet. Men då är det avsikten som avgör vilken sunna-gärning man gör. Så förstår ni att avsikten är väldigt viktig i islam. Att man har en avsikt bakom det man gör. Och att man har en ren och korrekt avsikt. Men det ska inte heller gå till överdrift. Som vissa. De ber. Och sen mitt i bönen börjar de om bönen. Allahu Akbar. För att de, enligt dem, hade inte korrekt avsikt. Det blir också fel. Det blir wiswas. Det blir att man överdriver. Det är också en bidan. Det är också fel att göra så. Utan att du kom till bönen, det är en avsikt. Du gick och bad Maghrib. Varför gick du till moskén för? Vad var din avsikt med att gå till moskén? Var det att kolla på väggarna eller var det att be? Det var att be. Vilken bön? Det var Maghrib. Du har redan avsikt. Det är avsikt. Avsikt är inte som vissa. De säger, jag avser att be salat till Maghrib, till Raka som är bofast person, Allah akbar. Det är bid'a, det är fel. Du ska aldrig uttala din avsikt. Allah vet din avsikt i hjärtat. Eller hur? Men vissa de står så där och mumlar innan bönen. Och så mumlar de jättelänge och sen tvivlar de och gör om takbir. Det där är wiswas, det där är bid'a. Det finns ingen hadith om att du ska göra detta. Inte från någon av sahaba eller madhab att du ska göra på det här sättet. Det är en innovation från en shaytan. För att försvåra din dyrka. Utan alhamdulillah, ni är i hjärtat. Och det är enkelt. Du gick till moskén för att be dhuhr, khalas, det blir dhuhr. Okej? Om du däremot har gjort fel nya. Du gick till moskén för att be dhuhr. Och du säger, du tänker gärna, asr, Allahu akbar. Asr. Du har gjort fel. Då får du börja om bönen. Det är en annan sak. Men du ska inte ha wiswas i den här frågan. Att det blir överdrivet. Det kanske händer någon enstaka gång i livet liksom. Men det är inte någonting som ska hända regelbundet. Då har det blivit en sjukdom och någonting fel som man ska gärna ignorera. Som det har nämnts i haditherna. Nej. Så det här var då första hadithen i Sahih al-Bukhari. Innam al-a'malu bin-niyyat. Att gärningarna avgörs baserat på ens avsikt. Den som avser gott han får gott och den som avser ont han får ont. Och därför också som Ibn Uthaymin nämner och vissa andra lärda. När vi gör en gärning så kan vi maximera våran belöning genom att förnya våran avsikt. Till exempel nu ni ska göra wudu och ni ska be Isha. När ni gör wudu, gör inte bara wudu rutinmässigt, regelmässigt. Det är en sån här rutin, utan försök att ha istihdar, att tänka så här. Gör jag wudu för att så här gjorde profeten Muhammed wudu a.s. Jag vill efterlikna honom, jag vill följa honom. Jag vill ha den här stora belöningen som finns i att göra wudu. Jag vill göra den mest fullbordade wudu, att tvätta 3 gånger och så vidare. Har du den här avsikten närvarande så får du mera belöning. Samma sak med bönen. Ha nia. Att jag ska försöka be så som profeten Muhammed a.s. har lärt oss att be. Yani sallu kama ra'aytumuni usalli. Ju mer du har den här rena avsikten att följa sunna, att göra rätt, att bli förlåten för dina synder, du har ett närvarande hjärta, ju större belöning får du. Och ju mer frånvarande man är, ju mer rutinmässigt man gör saker och ting, ju mindre belöning får man. Hänger ni med? Så att 2 personer kan stå och be exakt samma bön. Den ena har otroligt hög belöning, den andra har lägre belöning. Och en person kanske har synd, för han ber för att visa upp sig för människor. De utför en och samma gärning på samma sätt. En han får Jannah och en han får helvetet. På grund av vad? Nya avsikten. Subhanallah. Så avsikten är otroligt viktig. Så pass att en person kan belönas med gott för sin avsikt även om han inte gör någonting. Okej. Okay. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa vid avslutet med den här haditen att innama mathalu dunya arba. Att liknelsen av dunya är 4 personer. Det finns 4 personer i den här världen. 4 olika sorters människor. Den första personen är en person som Allah har gett kunskap och pengar. Och personen fruktar Allah och använder pengarna till det som gör Allah nöjd och håller släktbanden. Innan han spenderar pengarna på familjen, släkten, han hjälper fattiga behövande. Baserat på den islamiska kunskap han har. Och så sa han, det här är bland de bästa av människor. Okej? Den andra personen är en person som Allah har gett kunskap men inte pengar. Och han sa, om jag hade lika mycket pengar som den första skulle jag göra som honom. Och så sa profeten Ali Sattu Salam, de har samma belöning. De har samma belöning. Och den tredje personen är en person Allah har gett pengar men ingen kunskap. Han använder sina pengar fel, yani till haram. Fruktar inte Allah och bryter släktbanden. Han är bland de värsta människor. Och den fjärde personen, kan ni gissa? En person som varken har pengar eller kunskap. Och han säger, om jag hade pengar som den tredje personen, jag skulle synda som honom. Så sa profeten a.s. de har samma synd. Subhanallah. Och den hadithen är sahih. Så här finner vi hur en god avsikt kan göra att en person belönas för någonting som han inte ens gör. Och hur en dålig avsikt kan göra att en person straffas för någonting han inte ens gör. För han hade den här dåliga avsikten. Subhanallah. Så det är bra att man alltid har en ren, en god avsikt. Man alltid vill väl. Alltid försöker att göra saker och ting enligt sunna. Göra saker och ting för Allahs skull. Och vi avrundar därför idag, inshallah ta'ala. Och vi kommer nästa vecka tala om mer specifikt hur uppenbarelsen började. Då kommer vi gå igenom de här mäktiga haditherna om hur profeten Alaihissalam fick uppenbarelsen i grottan i Mekka. Bi'idhnillahi ta'ala. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.